Goda sitt. Någon snäll kyrkvärd skulle kunna få hämta lite vatten till mig. För jag är inte helt frisk. Det vet jag att ni har misstänkt länge, men nu är det bekräftat. Så. För 2 veckor sedan så predikade jag över livets källa. Och det här blir faktiskt en fortsättning lite grann när det tar vid den predikan. Så har du inte lyssnat på den eller känner att jag behöver friska upp minnet, så kan du gå in på vår hemsida och lyssna där på den 15 januari, Marie-Louise Nilsson. Och det går även bra att göra det så med denna predikan. Och till dig som lyssnar just nu, så vill vi bara säga att det är härligt att du har hittat till oss och vi ber för dig. Jag älskar att baka. Jag gillar att baka. Jag har inte blivit begåvad med några matlagningskunskaper, men jag gillar att baka. Tack. Och ibland när man bakar så blir det liksom misslyckat. Det händer någonting, antingen att man har inte tillräckligt med bakpulver eller det har blivit någonting, fel grader och så vidare. Det är ju liksom ett experiment nästan att baka. Så jag har haft några kakor som ibland har blivit antingen döbakta eller för torra eller så vidare. Så. Om jag kommer med en kaka till dig som är ganska misslyckad, säger det allt om vem jag är då? Säger det allt om vem jag är då? Om du har gått utanför och tittat på vår kyrka, så ser du att vi har en fasad som är ganska skraltig, lite avskavd färg som inte riktigt funkar så. Säger det allt om vad vi är så för kyrka? Säger det allt om kyrkan? Tack så jättemycket för det. Vilken kärlek, tack. Att bara titta på utsidan, säger du allt vad kyrkan är för någonting? Då säger att du då har tagit in i kyrkan och du har tagit dig in kanske till den här platsen eller till en annan kyrka. Och så möter du någon i dörren som är ganska otrevlig. Som snäser av eller som bara går förbi och som inte ser dig ens. Säger det allt om vad den här gemenskapen är egentligen då? Säger det allt om vad den här gemenskapen är? För tänk om du mötte någon som hade en ganska jobbig dag. Som kanske hade haft det jättekämpigt på morgonen. Eller kanske inte bara på morgonen utan hela veckan. Eller kanske inte bara hela veckan utan kanske ett helt år. Eller kanske ett helt liv. Som hade haft det ganska kämpigt och det handlar inte alls om dig. Utan den där snabb, liksom otrevliga kommentaren. Det kanske mer handlade om den personen. Eller så var det kanske mig du träffade. Som hade en jobbig dag. Som sa något snabbt och snäsigt. Men säger det allt om den här gemenskapen? Om bara det korta mötet? Nej, det gör det inte, va? Utan om du skulle bilda dig en mer djupare uppfattning om vem jag är, så skulle du behöva träffa mig lite oftare än bara den där snabba, korta kommentaren. Du kanske skulle behöva umgås med mig lite grann. Över en tid. Och se att där kommer lite korta, snabba kommentarer som är lite tråkiga ibland. Men där kommer också lite annat som är bra. För några år sedan så var det en person som offentligt kritiserade mig utifrån vad jag hade sagt. Det verkar som om jag kanske provocerar ibland. Jag förstår inte det alls, men ibland verkar det som att vissa blir provocerade av mig. Lite för färgstark kanske ibland. Och jag hörde den där kommentaren och bar den där kommentaren i flera år. Och så tänkte jag, varför sa han så? Jag kände inte personen i fråga. Och så hamnade vi på samma utbildning. Var en konferens och vi hamnade i samma grupp. Och så började vi prata och så helt plötsligt så upptäckte vi pratade mycket en hel dag. Och jag upptäckte att jag tycker jättemycket om honom. Vi tyckte lika och vi hade gav jättemycket utbyte. Och så slutet av dagen så bara kände jag, jag måste bara fråga honom. Du, kommer du ihåg den där kommentaren? Vi var på den där konferensen och du sa så där om mig. Varpå han säger, ja, jag vet. Jag mådde inte så bra just då. Och jag brottades mycket med Gud den perioden. Så förlåt mig, jag tänker inte alls så idag. Och jag bara, ja, jag visste det, jag hade det. Nej, men jag fick en helt annan uppfattning av honom. Och han hade fått en annan uppfattning om mig. Det tar tid att lära känna människor. Det tar tid att gå på djupet. Och på samma sätt är det så konstigt att vi ibland kan hastigt gå förbi Jesus. Hastigt dra av en bön. Och så tycker vi att, nej, du svarar ju inte. Eller, och så har vi en uppfattning om Jesus som egentligen kanske inte riktigt stämmer. Och där vi behöver över tid lära känna honom. Fördjupas, gå djupare tillsammans med Jesus. Förstå mer vid vem han är. Läsa ordet, gå djupare. Att få vara med Jesus bara för att lära känna honom. Inte för vad han kan ge. Inte för vad han kan göra med dig. Inte för trygghet. Inte och så vidare. Utan bara för att vara med honom och lära känna honom. I bibeltexten som vi läste så står det att Jesus, han skickade iväg lärjungarna. Och sen så drog han sig undan för att vara ensam. Och vadå? För att vara ensam och be. För att vara ensam för att vara med fadern. Och det här är första punkten. Att vara med Jesus bara för att lära känna honom. Varför drog sig Jesus undan? Jesus han drog sig undan ifrån en tjänst som var utgivande, utgivande, utgivande hela tiden. Ständigt. Och han hade hur mycket behov som helst att fylla. Det var en värld som stod öppen för honom med massor av lidande. Massor av människor som behövde helande. Massor av människor som behövde höra talas om honom. Men trots att han såg alla dessa behov så drog han sig undan för att vara med fadern. Därför att han behövde det. Och om Jesus behövde det. Behöver inte du det då? Behöver inte du vara tillsammans med honom? Bara för att vara med honom. Hur ser din inandningsrutin ut? Hur ser din inandningsrutin ut? När vi andas så behöver vi både dra in och dra ut. Testa att bara dra ut lite. Testa bara... Stopp. Jag måste dra in. För jag kan inte bara dra ut hela tiden. Vi lever ofta på i våra liv med att ge ut, dra ut, dra ut, dra ut. Och sen så kommer vi till Jesus. Jag måste jättestressad. Eller jag behöver stillhet. Eller jag behöver det här. Jesus ger mig lite grann. Och så snabba, korta inandningar. Och sen så ut, 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 ut igen. Hur ser din inandningsrutin ut? Du behöver återhämtning. Hur ser din dagliga rutin tillsammans med Jesus ut? Hur ser din vecka ut? När hämtar du kraft vid Jesu närhet? Han är ständigt närvarande. Ständigt närvarande. Men när är du närvarande tillsammans med honom? Tänk i 10 sekunder. Och när kan du ta... När är din nästa möjliga tid att ta en stund tillsammans med Jesus? När är din, titta på din vecka. När är din nästa möjliga tid? 5 minuter, 10 minuter. När är din nästa möjliga tid? Har du fått fram den? När är den? Jag vill inte säga det. Bestäm dig för att ta den tiden. Bestäm dig här och nu för att ta den tiden. Om det var i eftermiddag, om det var ikväll eller om det var imorgon bitti. Men bestäm dig för att ta den här och nu. Bestäm dig. Okej, Jesus lämnar stunden med fadern och beger sig ut till lärjungarna. Hur går det för lärjungarna? Inte jättebra, va? Var befinner de sig? Jo, de befinner sig på stormigt hav, eller sjön som det står. De befinner sig i en båt, det är stormigt, det är blåsigt, antagligen låter det mycket. Och de är antagligen rädda, det hade jag varit i alla fall. Och så kommer Jesus gående på vattnet. Och det här är en väldigt stark bild, vattnet på Bibelns tid och storm och så här, står för kaos. Det är en annan, det står för kaos. Och hur är det kaos i ditt liv? Hur ser ditt liv ut? Är det kaos? Då vill Jesus bara hälsa till dig idag att jag har makt över kaosen. Jag har makt över kaoset i ditt liv. Jag har makt över kaosmakterna. Det kan se väldigt stormigt ut i den här världen. Men Jesus, han har makt. För var går Jesus? Jo, han går på kaoset. Han går på vattnet. Och han kommer till dem. Och han kommer till dem. Hopp. Att Jesus är vårt hopp. Som är liksom rubriken för idag som kyrkoåret har satt. Det handlar inte om en verklighetsflykt. Det handlar inte om ett önsketänkande. Utan att vi kan säga att vi har hopp. Det grundar sig på en person. Nämligen Jesus Kristus. Som har makt. Och som har makt över kaoset. I ditt liv. I mitt liv. Men också i den här världen. Han har makt. Och det är därför vi kan ha hopp. Det är därför. Så kommer Petrus. Ja, Petrus som är framåt, som är spontan, som kanske säger saker utan att tänka, alltid så kommer Petrus och så ser han någonting. Vem är det? Det är jag, säger Jesus, var inte rädda. Och jag tror att Petrus i sin spontanitet bara säger, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och så hör han, kom! Va? Hade jag varit. Jag hörde inte riktigt. Ta kaffe nu. Så, kom! 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 Nej! Vad har jag sagt? Tror jag Petrus han tänker. Kom! Okej! Okay. Jag kommer! Jesus! Ah! Jag vet, Andreas. Det är... Men han sa, kom, jag får nog gå. Jag går. Sluta, säg inte att det inte går, Thomas. Du tvivlar alltid. Och så ska han ta sig ut ur båten, över relingen. Håll i mig, håll där. Kommer, ta bara lite till. Kom alldeles strax. Så här, typ. Jätte... Ja, håll i där. Ja, Andreas, du får båten ifall jag inte överlever här. Ta du den. Så där. Och så börjar Petrus att gå. Och så är vi jätteimponerade över Petrus. Vilken tro. Alltså, om du har varit i kyrkan ett tag och liksom så här hängt med lite. Är det någon mer än jag som någon gång när man har liksom varit och badat eller någonting eller varit vid en bassäng liksom bara tänkt, jag ska bara testa och gå på vatten, alltså det funkar ju för Jesus, jag bara är någon, alltså jag har gjort precis en som är ärlig här inne och så har man liksom, och så nej, det gick inte. Jag tänker så här, vad tänker Petrus? Har Petrus koll? Har ni tänkt på att Petrus befinner sig mitt i sin vardag? Vad är Petrus yrke? Hans yrke är att vara fiskare. Var är hans vardag? Vad är hans liksom yrkesskicklighet? Han kan vatten. Han kan vatten. Han har koll på vatten. Petrus vet precis som du och jag att slänger man ut ett nät så sjunker det nätet. Petrus vet att slänger man ut en sten så sjunker den stenen. Och Petrus vet att slänger man i en människa så sjunker den människan om den inte simmar. Han är mitt i sin vardag. Han är mitt i sin trygghet. Han kan vatten. Och mitt i vardagen så kallar Jesus honom att gå på vattnet. Att gå på hans vardag. Så är du en person, jag vet inte alls hur ditt liv ser ut just nu. Men är det så att du upplever som att Jesus kallar mig ut att gå på vatten. Ett trons äventyr, någonting mitt i min vardag. Och jag bara känner hjälp. Vad har jag gett mig in i? Vad är detta? Hjälp, vad ska jag göra? Det här kommer inte gå. Det här kommer inte funka. Om du är mitt i det, om du också tänker så, hjälp med familjen, med jobbet. Så tror jag att Jesus kallar dig att ändå gå. Att våga. Att våga gå. För trots all logik som Petrus har, allt hans förnuft, så går Petrus ändå. Fastän han vet att det är omöjligt. Det är som att säga till en ekonom att har du inte inkomst så kan du inte ha utgifter heller. Men någonstans så säger Jesus rakt in till den ekonomen. Jo då, jag kommer att öka. Du kommer inte få det att gå ihop, men jag kommer att öka. Jag kommer att öka. Han går ändå. Och jag tror att Jesus uppmuntrar dig att gå ändå. Fastän du är rädd och fastän det kanske går emot allt sunt förnuft. Våga gå. Så börjar Petrus att sjunka. Och vad är det han sjunker? Varför sjunker han? Han blir rädd. Och det är inte det att han sjunker för att han upptäcker att jag går på vatten. Det här är omöjligt. Det är inte därför han sjunker. Kolla i bibeltexten. Kolla i bibeltexten en gång till. Han börjar sjunka därför att han blir rädd för att han upptäcker att det blåser. Och där kan man bara, va? Du går på vatten men sen så helt plötsligt upptäcker du att det blåser. Och det är därför du blir rädd. Vilken stor tendens jag har i mitt liv. Att jag vill gärna ut på trons äventyr. Jag vill gå på vatten, men jag vill helst gå på vatten. Där det är stilla och blankt och lite så här så att man kan spegla sig nästan. Inte när det blåser. Så kanske vi har gått i tro och begett oss utanför båten. Och vågat lite mer och sen så börjar det blåsa. Och det är där rädslan kommer in. När kampen kommer in. När tvivlet kommer in kanske. När självförtroendet sviker. När vi upplever att Jesus är du var? Jag ser inte dig för nu blåser det så jättemycket. Och jag får tårar. Ni vet när det blåser så får man tårar i ögonen. Jag kan inte riktigt se dig. Är du där? Och det är där Petrus börjar sjunka. Det är där han börjar sjunka. Så länge det inte blåser, så länge det är lugnt och stilla, så är vi gärna med på trons äventyr. Eller hur? Men skulle det börja kosta, skulle du börja ta emot, då är det kämpigt. Och du kanske sa, jag går, och Jesus kallade kom, och så blåser det nu. Är du där? Och så blir du rädd. Och kanske är vi där också som kyrka idag, som församling. Att det har börjat att blåsa. Vi har börjat att gå, men det blåser och så blir vi rädda. Och så sjunker vi. Och så tittar vi tillbaka mot båten, för det är väl båten som kan rädda oss. Men det är inte båten som kan rädda oss, utan det är Jesus. Och Jesus han sträcker ut handen och han griper tag i Petrus. Och det är det som du och jag kan göra. Och det är det som vi kallar det till att göra. Att när det blåser så är det inte att titta tillbaka till båten och tryggheten. Utan det är att gripa tag i Jesu hand. För det är bara han som kan rädda oss. Det är gripa tag i honom. Hos honom. Okej. Okay. Det är han som är vårt hopp. ingenting annat. Så får vi vända blicken också till de där grabbarna som sitter i båten och snacka lite om dem. Det är så lätt att göra när utav de där människorna som sitter kvar i båten, är det inte det? Petrus, han var modig. Så. Men de där som sitter kvar i båten och betraktar någon galning som går på vatten och är ute på något väldigt märkligt. Vi har en stark trygghetslängtan i våra liv. Vi längtar efter trygghet. Och vi har också en stark trygghetsnarkomani i vårt land. Sverige, trygghetens land. Och det är klart att det påverkar oss. Det är klart att det påverkar oss i kyrkan. När vi säger att tron ger oss trygghet, det möter vi ofta. Vad menar vi då egentligen? Vi lyfter gärna fram löftena i Bibeln om tryggheten, om trons trygghet. Varför är du kristen? Ja, det ger mig en sån trygghet. Det är väldigt sällan vi lyfter fram löftena om lidande, om försakelse. Men om man till exempel bara läser igenom Matteus evangeliet så finns det de flesta löftena. Det handlar om lidande i Jesu efterföljd. Det handlar om försakelse. Och det handlar om att ge upp oss själva. Finns det ett löfte om att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och det citerar vi ofta. Men det är bara ett löfte. Övervägande 7-8 stycken löften handlar om lidande och försakelse. När vi gör tryggheten till ett osunt fokus i våra liv, så undrar jag om vi inte lämnar lärjungaskapets väg och går någon annanstans. När vi gör Jesus till en snuttefilt. Tryggheten i att vara Jesu lärjunge, det handlar om vår identitet i Jesus. Det handlar om att vi har vårt namn skrivna i livets bok. Det handlar om förlåtelse. Det handlar om ett evigt liv. Men det handlar inte om att vårt liv bara ska vara tryggt. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att vi ska leva ett bekvämt liv. De flesta som följer Jesus i den här världen, i den här tiden, lever inte ett bekvämt liv. De lever inte ett bekvämt liv. Men de lever ett liv i Jesu efterföljd. Det är det de gör. Söker du tryggheten mer än du söker Jesus? Och när blir tryggheten en avgud? Och har vi gjort tryggheten till en avgud i vår kyrka? I vår kyrka. Men vi ska inte bara göra när av de som sitter i båten, som inte vågade gå. För det som händer, det är ju att de får se Petrus. De får se ett vittnesbörd. De får se den här galningen som går på vattnet. Så vad gör de med erfarenheten då? Vad gör de med liksom vittnesbörden? Vad gör de med Petrus? Jag tror att de samlar ihop på detta och att de sitter runt lägerelden och så säger de kanske när de efter några år bara: Petrus, kommer du ihåg när du gick på vattnet? Ja, vi kommer ihåg det. Kommer ihåg vad Jesus gjorde? Ja, vi kommer ihåg det. Kommer ihåg att Jesus, han har makt över kaoset? Ja, just det. Alla verkar förfölja oss. Men vad säger det? Jo, Jesus, han har makt över kaoset. Han är vårt hopp. De fick också vara med om den här erfarenheten. De var kanske jätteavundsjuka på Petrus, men de gick inte. Men de fick ändå lov att vara med om erfarenheten. Och det är därför vittnesbördet, vänner, är så viktigt. Att vi delar med oss och att vi tar in och att vi lyssnar. Wow! Har du fått vara med om det här i ditt liv? Har Jesus gjort detta? Oj, om han har gjort det i ditt liv, då kanske han kan göra någonting annat i mitt liv. Men är han så underbar? Har han gjort så här? Wow! Och det är därför vi behöver församlingen, kristen gemenskap, att få dela med oss utav till varandra. Och vad gjorde de som var i båten? När Petrus kom tillbaka sa de: Petrus, du är inte klok. Du är ju inte klok. Nej, nej, nej. Det där kan vi inte tro på. Nej, nej. Nej, vad gjorde de? De föll ner och tillbad Jesus. Och så sa de: du måste vara Guds son. Och i en gemenskap och i Kristi kropp så kallar han vissa att gå ut på vatten. Han kallar vissa att vara Petrus människor, galningar som bara bränner på. Men han kallar också vissa att kanske sitta kvar i båten. Men han kallar inte oss till att göra narr utav Petrus människorna. Utan han kallar oss till att falla ner och tillbe Jesus. Wow, vad du gör. Vad du gör, Jesus. Och bekänna att du måste vara Guds son. Du måste vara Guds son. Så. Sissi. Det första vi landade i, det var Jesus som har en stilla stund, som har en stund med Fadern. Och jag utmanade dig att se när i din nästa möjliga tid. Och ta den tiden nu. Ta den tiden. När är du med Jesus? När andas du in för att kunna ge ut? Till dig som bara känner: hjälp! Vad har jag gjort? Jag går! Jesus vill uppmuntra dig att gå, fortsätt vandra. Och sen det tredje. Vi som kyrka, vi som gemenskap, faller vi ner och tillber? Eller sitter vi lugnt och bara betraktar med armarna i kors? Gör inte när av Petrus, utan samla in och lyssna. Och lyssna på vittnesbördet och dela ditt vittnesbörd. Vad har Jesus gjort i ditt liv? För det kan få vara till uppmuntran för någon annan. Herre, nu ber vi. Vi ber. Jesus, jag ber om att du kommer och rör vid oss, Herre. Jag ber om att du kommer och ger oss det som vi behöver just nu. Herre, tack för att du är här. Tack för att du kallar oss. Du kallar oss in i en intimitet med Fadern. Du kallar oss in i en intimitet med dig, Jesus. Du kallar oss in i en intimitet med den helige Ande. Och nu ber jag om att, vare sig om det är första gången eller om vi har levt länge tillsammans med dig här, så bara ber jag om att du kommer just nu. Och att vi får inbjuda dig i våra liv just nu. Kom, heligande.